Värvet görs i samarbete med Acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Fan, måste jag stanna i det jag har visat att jag är, eller kan jag visa den här sidan av mig själv också? För att man är ju inte bara på ett sätt.
Han är mig veteligen den yngste gäst jag någonsin haft. Ändå har han varit popstjärna i princip på heltid sedan 2013 och fyllde med bandet The Foo Conspiracy Globen redan för 4 år sedan. Och om du nu tänker, men vad var det här för band? Så är du förmodligen, som jag, inte riktigt i målgrupp. De hördes exempelvis aldrig i radio utan var ett viralt fenomen som med gerillamarknadsföring fick en stor och stark målgrupp bland de berömda kidsen på extremt kort tid. Bandet, även känt som The Foo och FO&O, somnade in 2017, men dagens huvudperson Felix Sandman, för övrigt född 1998, har inte vilat på lagrarna. Du såg honom kanske i Melodifestivalen förra året då han också solodebuterade med albumet Emotions. Men han har ju fler strängar på sin lyra. När jag säger det här i ateljén på Mariaberget så är hela huvudstaden tapetserad med reklam för Störst av allt. Netflix första svenska tv-serie någonsin där Felix spelar den ena huvudrollen, och hur han fick den ska vi givetvis ta reda på i detta Värvet avsnitt 361 som produceras av Klara Åström och Månsson, leds av mig, Kristoffer Triumf, och ges ut av Acast. Här är Felix Sandman, varsågoda.
Jag mår jättefint faktiskt.
Ja, vad härligt, du har bra energi känner
jag. Bra, bra. Jag försöker komma in med en bra energi i alla rum jag kommer till.
Är det så?
Faktiskt.
Du tar rummet så att säga.
Nej, men alltså snarare, jag känner att jag har ett ansvar till alla rum jag kommer till. Mm. Ja. Och alla liksom grupper av människor också. Mm. Det känner jag alltid att så här, jag måste, för jag litar aldrig på att någon annan kommer liksom skapa energin i rummet. Så, men om någon gör det, fine, då känner jag mig lugn. Men jag har alltid den här tvångsgrejen av att så här, jag måste stå för att energin är bra i rummet liksom.
Men hur är det om du vaknar med ångest en morgon?
Det är jobbigt. Ja. För att de dagarna så blir min ADHD-hjärna helt exploderad. För att då känns det som att folk tänker att han beter sig annorlunda. Alltså han är inte sig själv. För jag känner mig inte som mig själv om jag inte kan upprätthålla den här energin. Då känner jag så här... Jag vet inte, då känns det som att folk är besvikna på mig nästan. Ja. Men jag tror det är mest i mitt huvud, men...
Förmodligen.
Ja. För övrigt så är det kul att vara här hos dig. Ja, men Mr. Triumf.
Det är så fint att du är här.
Jag bönade och bad där på Idol när vi sågs.
Ja.
Ha med mig i Värvet.
Ja, vi och då fick du
då
komma.
Då sa du okej då.
Ja.
Hur mycket betalar du?
Ja, men du behövde inte betala någonting.
Nej.
Det räckte med att spela huvudrollen i en Netflix-serie.
Exakt. Ja.
Och var jättefin med mina barn. Tack så hemskt mycket.
Ja, såklart.
Om vi bara ska kontextualisera lite så var det ju så här att du och Benjamin skulle uppträda i Idol.
Exakt.
Jag hade tjatat in mig där på något sätt, så jag var där med min familj. Och textade, eller jag DMade Benjamin och frågade så här, mina barn skulle älska att träffa er. Och så liksom löser han det bara. Ja. Och ni är så jävla fina med grabbarna.
Såklart.
Men det där då, att vara så... För jag antar att du har en ganska stor fanbase som är i deras ålder.
Mm.
De är 10 år.
Absolut.
Ja. Har du alltid den där fina energin och liksom ser alla barn?
Jag tycker det är viktigt för att det var ändå inte... Så länge sedan jag var i den åldern, sen var det halva mitt liv. Men jag tycker att så här, alltid när jag gick någon, alltså när man träffade någon som man tyckte var häftigt eller man såg upp till, så var det ju så jävla viktigt. För att kidsen har ju en bild, som många andra också, vuxna kanske också, har ju en bild av en. Men oftast kidsen har en ganska fin bild av en, och den vill man ju besvara då när man väl träffar dem. Och men sen tycker jag tycker för mig, det är inte så att jag försöker anstränga mig. Jag tycker det kommer ganska naturligt att liksom att man är schysst och att man obviously med att man liksom bemöter med att man ger sin tid och så, för det, jag har märkt att så här, tid, att man bara ger någon lite tid kan betyda så mycket för personer. Mm. Känner jag själv också när jag träffar folk som jag ser upp till eller som jag tycker är talangfulla eller någonting, så det blir lite häftigt. Då, om man bara får några minuter av deras tid, det betyder väldigt mycket.
Men nu fick ju vi sån himla fin special treat. Det var ju massa barn som inte fick träffa er.
Ja, nej.
Det måste ibland vara ett problem, tänker jag.
Ja, men men så är det ju, så är det med allt, alltid liksom. Men jag känner ändå av de åren jag har varit artist, så har jag ändå verkligen lagt fokus på att träffa fans och folk som vill träffa mig. Mm. Jag känner ändå att, alltså, att man får till det, men det är såklart, det kommer alltid vara folk som inte får just den dagen så där, men så är det ju, det går ju inte alltid att liksom få med alla, men man får försöka så gott man kan.
Men nu när vi pratar om barn och så där, har du hunnit vara barn?
Ja, det tycker jag. Okay. Absolut. Jag tycker att min mamma verkligen såg till att jag fick vara barn och testa på de grejerna jag ville göra. Och men jag känner, jag har dock fått en liten, jag tycker tonåren har varit för mig en liten snabbspolning. Mm. För att när jag liksom började, när jag var 14 och började liksom professionellt med artisteriet så där, då, men också innan, i hur jag skolades på den här dansmusikalskolan som jag gick på innan. Men sen när jag började med artisteriet så var det en, alltså jag har verkligen noterat att alla människor som jag har lärt känna från att jag är 14 har bara varit äldre än mig. Oftast över 20 också. Och det tror jag, men det är jag tacksam för också, för det tror jag har blivit en liksom snabbspolning i att jag har behövt mogna till så gott som det går. Och fått en liten, ja men, rush in i vuxenlivet. Sen har jag alltid liksom varit ung och jag känner mig fortfarande ung och liksom barnslig ibland. Men jag känner ändå att jag har blivit introducerad till vuxenvärlden ganska tidigt. Mm. Men det är jag tacksam för.
Alltså, du har ju ändå haft ögonen på dig då under alla dina tonår i princip.
Ja.
Det känns som det skulle kunna ställa till det på något sätt.
Alltså, jag tycker jag har fått känna på mest så här, alltså så här, just ögonen på mig har inte visst, folk har sett min utveckling. Det är en grej, skulle jag nog tänka på, att min utveckling har varit, speciellt i artisteriet, har varit offentlig. Och jag har liksom kompisar som kommer nu, som gör musik, som har utvecklats bakom kulisserna, som har inte sett den här utvecklingen. Och de kommer ut och bara bam, det här är jag liksom. Jag har mer i det offentliga och då hittat min väg till vad jag nu tycker att det här är jag liksom. Så det är absolut, men sen så känner jag att jag har väl mest fått smaka på hur livet är, och det är motgångar och sen framgångar, men mycket motgångar, och det tycker jag att det är väl det jag har fått känna på mest.
Men när liksom dina klasskompisar då, säg när du var 14 så här, hade hemmafester och sånt där, då var ju du typ på turné och skit liksom.
Ja, jag missade jävligt mycket faktiskt. Det är faktiskt verkligen en grej. Det är mycket som man har missat, sådana grejer liksom, kompisar som har fyllt år, fester man har verkligen velat vara där liksom. Men samtidigt, jag har ju fått andra grejer. Och jag tycker ändå att nu börjar jag ändå hitta ett sätt, så här vill jag leva liksom. Och där jag värderar, jag vet inte, mindre kretsar, liksom färre vänner, men liksom riktiga vänner som man håller sig till, och man tar sig tiden, och sen allt man får uppleva i jobbet. Så jag tycker så här, det har varit, de grejerna jag missat har ändå, det har ändå så här funkat för mig, för att det jag missat har jag fått igen på annat sätt liksom.
Jag tror vi kommer återkomma till det här med din ungdom, eftersom det är så svårt att den är svår att bortse från, eftersom du fortfarande är i den, så kan man väl säga. Men du har ju jobbat länge med det här, och nu var vi inne på det lite, men kan du säga någonting liksom bara övergripande om hur den här resan har varit för dig som liksom popstjärna?
Övergripande tror jag, alltså lärorik. Utan att låta klyschig så tror jag verkligen det är så. För att speciellt när man börjar så tidigt. Men jag ser också så här, tiden innan, alltså innan jag var 14 och började professionellt med artisteriet, så liksom, så var jag skolad i med då showbiz, alltså om man tänker liksom, ja, men teater, musikaler, såna grejer, på den musikalskolan som jag gick på, B23, och där lärde jag mig mycket, men sen också, ja, men jag skulle nog säga lärorikt allting, för att jag tycker att nu vid 20 års ålder så känner jag att det är mycket som jag är säker på med mitt liv. Och jag finner när jag kollar i min omgivning på vänner som jag har och så att det är verkligen inte självklart att man vid 20 års ålder vet så mycket om liksom vad man vill med sitt liv.
Jag skulle säga att det är ganska onormalt.
Exakt.
Att veta det.
Exakt. Och där ser jag att så här, jag är jävligt glad att jag har ändå kommit till den punkten att jag vet det. Men sen är det fortfarande allt jag säger att jag vet och är säker på, då har jag alla vuxna som säger: du vet ingenting, du är bara 20 bast, du vet ingenting.
Mm. Men vad vet du då?
Jag vet när jag vill ha barn. Jag vet vem jag vill tillbringa resten av mitt liv med.
När vill du ha barn?
25. Men jag tror det kommer bli kanske så här. Det beror lite på min karriär såklart. Men,
och att din tjej är med på det.
Exakt. Hon har gått med på 28.
Okej. Okay. Mm. Och ni är lika gamla eller?
Ja, eller hon är 21, men... ja. Och sen så vet jag vad jag vill hålla på med, men...
Och vad vill du hålla på med?
Alltså, eller för sig, det är klart att jag är inte säker på allting. Det finns dagar där jag bara säger: vad fan gör jag med mitt liv? Men det har också med hela min liksom rastlöshet. Och att jag liksom, det är alltid cool när jag håller på med någonting. Då vet jag, alltså så här, nu när jag sitter här, då vet jag vad jag gör med mitt liv. När jag spelar in låtar, när jag är på turné, när jag spelar in en tv-serie, då vet jag vad jag håller på med. Men när jag har en ledig dag, då får jag en kris. Mm. Men jag vet väl att jag liksom vill hålla på med musik. Mm. För det är det jag brinner för. Och det jag har kommit fram till när jag började då, när jag var 14, med musik, är att jag har kommit fram till att jag vill skriva musik som betyder någonting för mig. Och som, där jag får fram det jag vill säga och liksom vill tala om de erfarenheterna jag har i mitt liv typ, och vad som påverkar mig. Så jag vill skriva musik och jag vill släppa musik. Mm. Och sen vill jag turnera med det. Men det, och det har ju gått från, för så var det inte från början. Så var det inte när jag började med ett pojkband när jag var 14. Då var det ju mer så här, man bara gjorde allt och liksom, det var mer ett skivbolag som gav en väg att ta liksom. Men nu känner jag att så här...
Och ni fick låtar serverade er som...
Ja, men lite, exakt. Ja. Mm. Men nu känner jag att jag har hittat min väg i musiken liksom.
När du nu som förra året släppte ditt debutalbum solo.
Exakt.
Då har du varit med och skrivit alla låtar.
Ja.
Okej.
Okay. Förutom en.
Men du skriver alltid tillsammans med folk.
Ja, exakt. Jag gillar den, för jag hittade ganska snabbt alla låtar skrivna i LA. Och jag har haft det ordet som jag aldrig kan uttala, privilegiet att få åka till LA och jobba med låtskrivare där. Och där hittade jag snabbt människor som jag jobbade jävligt bra med. Och
berätta om dem.
De är verkligen ett dunderteam. Alltså de kommer från en skola som heter Berkeley, som är musikskola då i Boston. Och hela, det är en årskurs därifrån som har bara tagit över liksom. Och grejen är att jag catchade dem precis när de liksom hade flyttat till LA. Så att många av dem, så var jag deras första liksom stora cut. Mm. Och det var jävligt kul, för där liksom, ja, men fick vi ett band i att liksom, så här, för nu börjar ju de liksom blåa upp där och så. Men det är ändå, men jag har ju ändå en skön plats hos dem, och de har en skön plats hos mig. Så det var med Every Single Day som allting liksom började. Ever since you left, I can't get out of bed. It's true, what's a heart supposed to do with a hole the size of you? I wish I could undo the pain, but my heart can catch a break. I think about you every single day. Med det gänget. Och nu har det blivit så att jag jobbar med nya människor, men alla kommer från den årskursen från den skolan. Men de är härliga, de är unga liksom. De är, vad är de, 22-23 liksom. Och sjukt duktiga, hungriga, vi har bara haft så bra, vi har bondat på så bra sätt att oftast i en session så brukar jag, det blir som en terapisession för mig. För mig är det så jävla viktigt, jag älskar att prata. Det är därför jag är här. Nej, men jag älskar att prata och jag älskar att prata med människor om deras liv och om mitt liv och liksom att man kan relatera till saker tillsammans. Och hela mitt första album handlar ju om att mitt hjärta är krossat och att jag har varit det 3 gånger med då mitt ex som betyder allt för mig då. Så de liksom verkligen har varit med mig i den resan för att de har varit med när vi gjorde slut och sen varit tillsammans igen och sen varit till slut liksom för sista gången. Så att det har varit liksom verkligen terapi sessions och det har varit typ det bästa botemedlet mot hjärtesorgen som jag tar väldigt starkt på eftersom att jag är en väldigt känslodriven person och jag vet inte, lägger allt på ett förhållande skulle jag säga. Så jag sitter och snackar och sen så och de relaterar och det är roligt för jag kan berätta någonting jätte sorgligt och någonting deppigt och då kan de sitta så här. Oh yeah, that's cool. Och så säger jag så här, it's a good line. Det är så här, de relaterar, de tycker att det är hemskt liksom, men de tycker det är bra också för jag liksom talar linesen. Och så har många låtar kommit till att man nästan bara har pratat en story. Och det jag tycker vi har fokuserat på är att fånga det. För att hjärtekross men också så här glad och lycklig kärlek, det kan ofta bli klyschigt om man inte skriver på rätt sätt. Och jag tycker att vi har fångat det bra med att man måste bara utgå från att skriva något personligt.
Jag tänker att vi ska prata lite grann om din bakgrund ändå. Mm. För det är ju under varvet. Du föddes för drygt 20 år sedan.
Yes.
Och då tänkte jag att du skulle få berätta om in i vilket sammanhang du kom.
En familj med pappa, mamma och syster, stora syster. 4 år äldre. Föräldrarna skilde sig när jag var 2, tror jag. Har alltid bott på Värmdö. Born and raised. Pappa flyttade till stan. Och var en ganska jobbig skilsmässa. Men jag skrev något om det här nyligen faktiskt. Om hur min syster var äldre än mig och fick uppleva det här mycket mer. Hon är mycket mer av ett skilsmässobarn om man säger så. Jämfört med mig som var så liten att jag liksom inte kommer ihåg och inte förstod någonting. Men nu har jag liksom fått höra när man blir äldre, mamma berättar saker och man har en mer vuxnare relation. När så pappa flyttade till stan, det har varit min mamma som har tagit hand om mig. Min mamma och min syster skulle jag säga har lärt mig allt jag kan. Jag har träffat min pappa och jag har en fin relation med honom också. Men den har alltid varit varannan helg på det sättet. Och det har alltid varit mamma som har lagt alla pengar och kämpat. Hon har varit helt otrolig faktiskt. Hon har varit en riktig power ensamstående mamma som har fått hjälp av sin mamma, min mormor. Ja, för hon jobbade i Danderyd, bodde på Värmdö, hade ingen bil. Hon lämnade, först åkte hon till Farsta och lämnade mig och Felicia då. Så tog mormor oss till skolan och så här. Så hon har verkligen kämpat. Och också kämpat för att jag ska få göra det jag brinner för liksom. Och ge mig det spacet och ja, se till att det finns pengar för att göra det liksom. Så hon har kämpat och jag har allt att tacka till henne.
Vem är din mamma?
Min mamma är lärare, har alltid varit lärare, uppväxt i Farsta. Och hon är som mig skulle jag säga. Jag skulle säga att jag har verkligen ärvt hela hennes personlighet. Och även om hon vill erkänna det eller ej så vet jag att hon har ADHD också. Och hon är väldigt, väldigt känslostyrd. Men det är jag så himla tacksam för att jag har fått. För att dels med mitt yrke, skriva musik och allting, så är det så viktigt. Men också jag tycker bara att de relationerna som man får med personer. Jag vet inte, jag tycker bara att så här, för mig, jag värdesätter mycket saker eftersom att det väcker känslor i mig och personer som väcker känslor i mig och sådär. Men hon är en känsloperson som ja, alltid kallat mig för mammas gosepojke och sådär. Så jag måste ju, man måste ju säga att man är mammagris, såklart. Mm. Och min syster är samma sak. Känsloperson. Men mycket mer organiserad än vad jag och min mamma är.
Okay.
Vi är mer liksom inte bra på att planera, spontana och sådär. Min syster har mer fått det här förändringar, plötsliga förändringar klarar hon inte riktigt av. Planerar allting, allt ska vara liksom strukturerat.
Vad ska det bli av din syrra? Vad gör hon?
Just nu så hon har pluggat och rest, men nu så jobbar hon på Daniel Wellington faktiskt.
Okay.
Men jag tycker hon, så här, hon är väldigt intresserad av marknadsföring och PR och reklam och sånt där.
Mm.
Så jag tror att och det har min pappa hållit på med faktiskt. Så jag tror hon är lite mer där liksom, med marknadsföring, PR, den grejen. Medan min mamma är ju lärare i bild. Hon är otroligt talangfull målare.
Mm.
Och konstnär i allmän. Hon har alltid, allt vårt porslin hemma har hon drejat.
Oh, wow.
Och gjort och så. Och sen har hon faktiskt äntligen börjat sälja tavlor och sånt också, som hon alltid har velat. Vi har faktiskt målat en tavla tillsammans, tillsammans också, som är med på mitt albumomslag.
Mm-hmm.
Faktiskt. Den ligger där i bakgrunden. Heter Försoningstavlan. Mm. Den gjorde vi när vi bråkade.
Aha, vad fint.
En gång.
Det låter ju terapeutiskt.
Ja, det var faktiskt hon. Där var hon som kände. Det kändes också som en så här ganska vuxen relation jag och min mamma hade när vi bråkade om en sak där jag fick henne att känna skuldkänslor. För det känns som att det hände aldrig när man är barn. När man är barn så är man liksom så här. Men det är alltid man är boven om man säger alltså så här, sådana där saker. Men där hade hon väldigt liksom, ja, men hon kände skuldkänslor och jag vägrade att prata med henne. Och hon kom ner och då liksom ville krama om mig och så här, och jag vägrade. Och då sa hon, då gick hon upp och sen så kom hon ner igen och sa bara kom. Och jag bara var jättearg, men jag gick med henne ändå, för jag bara så här, vad är det? Så tog hon upp mig till sin ateljé och så hade hon ställt fram en tavla och massa färger. Och så sa hon bara, vi målar någonting.
Mm.
Och jag var så här, jag tyckte bara det var så jävla löjligt liksom. För det känns så klyschigt, bara, ska vi måla någonting, ska vi bli vänner? Men så började vi och det är verkligen man ser på tavlan hur det går från ett mörker, det var bara svarta färger, bara så, till att det blev en kontrast till någonting mycket ljusare med blommor och en fredsvit duva och sådär. Så att, och när vi var färdiga så hade vi skrattat och var glada. Och det, så det, då fick den heta Försoningstavlan.
Vad fint.
Ja, så det var väldigt, väldigt speciellt faktiskt.
Men jag tänker att du har ju liksom, jag hörde någon intervju med dig där du sa att du har ju liksom stått på scen sedan du var 4 typ.
Ja, jag började dansa när jag var 4. Spelade fotboll då också. Och ju mer det blev med dansen. Min bästa kompis pappa, han var tränare i fotbollslaget och jag bodde mycket med dem. Och han sa hela tiden att du måste sluta med dansen, du måste sluta. Det är fotbollen som gäller liksom. Men min mamma var alltid på att han vill dansa också. Så här, ge fan är det där, han ska dansa också. Liksom. För man, du vet, man är lätt övertalad och en manlig. En vuxen man som säger någonting så som liten så kan man ju lätt dras med över det. Liksom. Men jag fortsatte dansa och sen var det så att jag slutade med fotbollen. Och jag tycker fortfarande att fotboll är något av det bästa som finns. Jag hade gärna varit fotbollsproff som inte var artist.
Mm.
Men dansen var det jag satsade på. Och till slut var det att jag dansade 7 gånger i veckan. Och det började väl med att, så här, med att stå på scen var att man hade shower. Man hade julshower och vårshower med dansskolan. Och sen så fick vi göra gigs med dansskolan. Chefen på dansskolan såg mig ganska tidigt, vilket var tur för mig.
Var det Anneli Hallahanko?
Nej, det var Eva Jonsson.
Okay.
Hon startade B23 med Anneli Hallahanko och Carl Dial. Hon hade Lasse Kühlers innan. Du kommer ihåg det.
Ja.
Nej, men så vi fick göra så här gigs, det var så här allt möjligt, typ så här uppträda på Arlanda, Skansen, dansa bakom artister fick vi också göra och sånt där. Så det var väl så det började. Och sen så på något vänster så kom jag in, träffade en tjej som heter Maggie Wistrand som kastar många barn och ungdomar, som också kastade mig till Netflix-serien. Hon kastade in mig så jag hamnade på Dramaten. och spelade en Shakespeare, Muntra fruarna i Windsor,
okay.
När jag var 10 år. Spelade jag den ett år och sen körde jag Singing in the Rain och träffade Benjamin Ingrosso.
Just det.
Vi spelade på Oscarsteatern.
Jag hade faktiskt en notering om det, men du behöver inte fråga om
Nej.
Det.
Nej, så där vi träffades första gången. Så det vart lite sånt liksom. Det var lite musikalgrejer, lite skådespelargrejer och mycket så här små gigs bara överallt. Man körde Världens barngalan, man körde ja men alltså på Skansen, alla de där grejerna som dansare och sjöng lite så här i bakgrunden och sånt där. Och det var nog så jag började stå på scen.
Om du börjar så tidigt då, alltså nu har jag redan förstått att åtminstone din mamma har en liksom stark konstnärlig ådra.
Ja, verkligen.
Men din pappa, är han en sång- och dansman?
Han har spelat, det är så kul att säga sång- och dansman. Ja. För det var det. Min mormor som nyss gick bort, hon sa alltid sång- och dansman, det är ett annat ord för homosexuell.
Aha, okay.
Så det var alltid så kul att hon sa sång- och dansman till mig och att hon menade att jag var bög då. Ja. Lite roligt.
Ja.
Så varenda gång någon säger det så tänker jag på det. Det är tydligen ett gammalt saying för det.
Ja, okej.
Okay. Side note. Nej, men min pappa har spelat band faktiskt.
Ja.
Det har han gjort. Så han har alltid älskat musik. Men det har inte varit någonting som han har satsat på så. Men han spelade band när han var yngre. Med sin brorsa och några kompisar. De har faktiskt några låtar som har så här släppts på Spotify utan att han visste om det. Som han har hittat upp.
Okay.
Riktigt så här förorts rock.
Vad hette bandet?
De hette Toby Wass.
Jaha.
Men sen släppte han den grejen. Men han har alltid haft intresset för musik, har han ju.
Alltså har det alltid varit så att du ska vara på scen?
Det kanske är så. Jag tror att det är så för att det har skett naturligt. Och jag tror inte det är något jag har tänkt på. Och det som är den stora vändningen på var där jag hamnade i en väg som jag verkligen trodde på var när jag började professionellt med artisteriet när jag var 14. För att innan dess så var det bara så här. Jag gjorde saker för att jag tyckte det var kul. Och då man tänkte inte så mycket på framtiden eller var man skulle hamna. Men jag har alltid sett upp till de stora idolerna. Michael Jackson, fast allt som snackas om honom än. Jag har inte sett dokumentären än. Men han är den som fick mig att börja dansa. Och jag spelade in videos till honom i Globens köpcentrum. Där jag liksom sjungit i Bad och mimar och sådär. Men jag hade ingen klar väg alls. Men sen, och jag dansade, jag sjöng och spelade teater och så. Och sen så när det här skivbolaget satt ihop oss i bandet när jag var 14, så där på något sätt så gavs jag en väg, om man säger så. Och man körde på den vägen. Men den vägen har ju förändrats nu på vägen. Och nu tycker jag jag har nått fram till en point där jag känner så här, nu vet jag vad jag vill göra. Men det, jag har ingen aning vad jag hade varit om inte hela The Foo hade hänt. Liksom. Då kanske jag hade varit kvar på dansskolan och fortsatt bara gjort massa saker jag tycker är kul och inte vetat exakt. Men eftersom att den vägen liksom öppnades för mig och jag tog den, så har den tagit mig till någonstans där jag vet vad jag vill göra.
Ja, jag råkade ha ett möte med en spännande person en gång som vi skulle liksom se ifall vi kunde göra någonting ihop. Han hette Duff Källström.
Yes.
Vem är det?
Duff Källström. Han var med från början när jag var 14. Han jobbade på Artist House som var skivbolaget som satte ihop oss. Det var han, Thomas Löv, Olle Håkansson och Johan Åberg. Och så han var med, han var ju liksom, han agerade som manager, tror jag. Men han var lite allt möjligt, för att då var allting liksom så nytt och vi började göra de här grillaframträdanden där vi bara körde på gatan, vi filmade in videos, vi började lära oss parkour, så vi voltade också och dansade. Så han var ju liksom med och startade allting och jobbade som en, vad är det som jobbar hårt, en häst kanske. Nej, men för allting då bara var så här, det fanns nästan ingen struktur. Det var bara så här, han gjorde allt och liksom fixade massa saker och fick oss träffa massa människor och så där. Så han var med hela starten på Foo då.
Som jag har förstått det så gjorde han det lite grann som ett experiment. För att jag tror att han typ... Han pratade om det här snabbt och det hade kanske varit bättre ifall han sa det själv. Mm. Men som jag förstod det så var det lite så här... Okej, boybandet är dött. Och då säger Duff... Nej, det är fan inte. Jag ska visa att det går.
Jag tror han tänkte så. Och han tänkte också att hela grejen med Foo och hur vi startade och de människorna som jobbade med oss var att vi skulle göra någonting innovativt. Så just det här med att hur blir man sedd? Liksom? Hur når man ut till människor? Och där var det inte så stort fokus på musiken. Utan det var mer på att liksom... att bli ett fenomen, vilket vi verkligen lyckades med. Och vi vann en Grammis för årets innovatörer och sådär. Så det var ju verkligen en accomplishment med att sociala medier var ganska så här ungt då. Och att använda sig av sociala medier för att kommunicera med fans, att bestämma att så här, på Götgasbacken, där kommer vi showa upp och ha dansa för er och så. Så alla de idéerna var han ju skitbra på att liksom... tänka innovativt och komma på nya saker som ingen har gjort. Mm. För att det han ville var väl också att vi inte bara skulle vara ett vanligt boyband. Vi skulle vara något mer, vi skulle vara något häftigare. Något som man kanske kan tycka lite synd efterhand var kanske att musiken inte var så stort fokus, kan jag tycka nu. Men samtidigt så ångrar jag ingenting och jag tycker att allt det som vi gjorde och det fenomenet vi blev och att vi... vart förband till Justin Bieber vårt första gig någonsin och sen 2 år senare så sålde vi ut Globen utan att haft en enda låt på radio, inte haft en enda låt som har streamat på Spotify och ändå så kunde vi sälja ut den här igen för att vi varit ett fenomen och vi varit en så stark fanskara liksom. Det tycker jag var väldigt innovativt och väldigt annorlunda.
Får man säga?
Verkligen.
Fick du träffa Justin Bieber?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Men vi var förband till One Direction på Ullevi och de fick vi träffa.
Ja, okay.
Så det tycker jag var fett. Men Bieber, det var under Biebers dark days.
Ja.
Det var när han körde adrenalinsprutor i stjärten och rökte gräset, brandlarmen gick
kastade,
igång.
Kastade grejer på grannarna eller vad var det?
Ja, han hade lite mörka dagar där. Ja. Men jag har alltid älskat honom.
Ja. Och vice versa kanske?
Hoppas det.
Ja.
Ja, vi fick ju vara hans förband. Ja.
Hur fick du det jobbet då? Du blev ju ändå F-et i bokstavskombinationen.
Ja, alltså de hade en audition typ över hela landet. Och då kom de också till den här dansskolan som jag gick på.
Mm.
Och då Oscar och Oscar, som mina kompisar som innan, de gick också på dansskolan och de gick också på audition. Och då fick ju alla vi tre hamnade i den här konstellationen. Plus Omar som kommer från Venezuela men sen har bott i Åsa, Kungsbacka. Men han kom dit på ett annat håll. De hade sett, han hade kört lite talangjaktgrejer och sånt där. Sattes vi ihop och det var bara så det hände och sen bara rullade allting på. Ibland tänker jag tillbaka och bara så här, hur fan gick allting till? För det var nästan som att jag tror aldrig vi tänkte på hur allting kunde hända. Vi bara gjorde det liksom. Mm. För man var ung och man var så här bara på hugget. Och allting bara rullade på. Och liksom, jag kommer ihåg, vi körde Bieber, körde lite mer gatuperformance-grejer. Mer och mer folk kom och det började bli kaos. Det var också vår grej, liksom, att det skulle bli kaos. Vi hade ju liksom, vi gjorde en street tour, liksom en turné genom landet där vi körde i Linköping, Örebro, på gatan. Och där kom det ju liksom polis, vart ju inkallade, Linköping staden stämde skivbolaget. Alltså det var massa sånt där för att de behövde liksom göra barrikader för att det är som en massa orcher som springer efter oss medan vi försöker springa iväg liksom när vi är färdiga med vår performance. Så det vart ju verkligen ett fenomen. Och sen så bara, ja men det bara växte och växte.
Men hur fan var det? Alltså det måste ju ha varit helt sjukt för en
14-åring. Man tänkte inte efter någonting, man bara körde på. För att jag tror vi alltid, vår mentalitet var så jävla med varandra, var så himla så här, blicka framåt hela tiden. Alltså så här, alltid så här, vi har inte uppnått någonting förrän vi har uppnått vårt mål liksom, och sådana där grejer. Så, och det finns ju gott och ont i det, att det är klart man vill stanna upp och uppskatta. Liksom, men vi jobbade så mycket framåt hela tiden, så man stannade inte upp så mycket. Men det är helt otroligt. Det är kul att tänka tillbaks på, för nu kan jag ju mer uppskatta det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
När du pratade förut om ditt liksom liv, så sa du ändå att du har, alltså att det var motgångar och sen framgångar så att säga. Och är det, du ser det ändå som att det var mycket motgångar under den här perioden?
Extremt, extremt okay. Många.
Vad tänker du på då?
Jag tänker dels på bara hur man ska gå hem hos människor, och att när man blir ett fenomen, man har massa fans, så blir det också en motgång att radio och alla, om ska man säga, de som kallar sig kräddiga i musikbranschen mer ser ner på en som att så här, det är 12-åringarnas grej liksom. Det är de som gillar det liksom. Det har inte med musik att göra. Det har inte liksom, de platsar inte här, de får inte vara där. Men sen också bara motgångar med liksom folk man jobbar med och folk som inte kommer överens. Mm. Vuxna människor som inte tycker likadant. Business tycker jag har varit mycket motgångar för just bandet. Mm. Så tycker jag det var mycket motgångar bakom kulisserna också.
Okay.
Men det lär man sig också av.
Men var ni som var själva bandet, var ni med på beslutet att det skulle läggas ner? Eller?
Ja, absolut.
Okay.
Det var vi. Och det kändes också rätt för oss i liksom, i tiden och där vi var och alla, vad alla ville göra. så hur, kändes det rätt.
Hur gammal var du då?
18, va?
Ja, så jag. Det är bara typ 2 år sedan.
Ja, men du vet, 2 år i en 20-årig mans liv. Det är, ja. Det är mycket.
Ja, det är väl mycket ungefär 10%. Mm. Ja. Hade du en period av vilsenhet?
Det tycker jag att jag alltid har stundvis. Men på något sätt så har för mig alltid har jag alltid tagit mig framåt. Jag tänker så här, för man tänker när vi liksom gjorde slut på bandet att man skulle vara lite vilsen av vad man ska gå nu. Men där kände jag ändå att där kom det ganska naturligt. Jag började skriva, för just då när det tog slut så kände jag att jag har så mycket som jag vill skriva om nu. Jag har liksom, och jag vet vad jag vill någonstans. Så att det var snarare, jag var nog mer vilsen många gånger under bandets tid. Men sen när det väl tog slut, då var det nästan som att så här, nu kör vi nästa grej liksom. Nu är man fokuserad på nästa grej. Så det kom ganska naturligt att fortsätta från därifrån. Mm. För att jag hade så mycket att skriva om. Och det var ju till ett album, det var till singlar. Det var till ett debutår som var mer än vad jag kunde önska. Det är liksom, 2018 var ju mitt första år. Och där jag uppnådde så mycket grejer som jag aldrig trodde. Mm. Så, men det kommer ju stundtid. Alltså nu kommer det ju, speciellt när man liksom har fått släppa sin första singel, man har fått släppa sitt första album, man har fått ge människor, de som lyssnar och de som tittar, man har fått ge dem så här, det här är jag. Då känner jag att man kan bli lite vilsen i så här, fan, måste jag stanna i det jag har visat att jag är, eller kan jag visa den här sidan av mig själv också? För att man är ju inte bara på ett sätt. Mm. Man har inte bara en stil eller ett sound eller, jag menar, en personlighet, känns som. Det känns som att jag har mycket som jag vill visa.
Ja, nu har du visat att du kan ha hjärtesorg i alla fall.
Ja, exakt. Ja.
Så vart tar du vägen nu då, rent uttrycksmässigt?
Nu tar det väg för första gången lycklig kärlek, skulle jag säga. Och grejen är varför allting kretsar så mycket kring kärlek är väl för att det är som stor del av mitt liv. Och det är typ det största som påverkar mig. Och att jag lägger hela mitt liv i förhållandet liksom, och relationens händer. Mm. Och det är nog det som inspirerar mig mest. Sen gör jag ju låtar om annat också. Skriver om mig och min syster, skriver om en kompis som jag tycker är narcissist. Alltså så här, och såna grejer. Och jag har också så här, andra saker som jag vill. För jag känner mig så schizofren i vad jag vill. Jag har liksom så många musikstilar som jag alltid lyssnar på. Om det inte är liksom brittisk indie-pop så är det hiphop som jag lyssnar på sedan jag var 5 år. Och det är hiphop är min main grej liksom. Men jag har insett att jag inte kommer vara en rapstar. Eller bli en rapstar. Men jag har de influenserna. Så att jag har så många vägar jag vill gå. Och också så många grejer som jag vill säga. Andra budskap. Men jag känner att så här, allting, jag kommer hinna med allting. Jag är ung och jag har det är bra att jag vet att jag har mycket som jag vill säga, för då allt har sin tid liksom.
Jag tänker, såg du möjligen den här dokumentären om Josefin Nilsson som är överallt i sociala medier just nu?
Alltså sjukt, för att igår så fick jag höra hela den grejen. Det var en kompis med som visade hela den. Jag hade inte hört någonting om det. Mm. Och det var bara, jag började helt paff. Mm. Att jag har missat den här grejen.
Det jag däremot tänkte på när jag såg den också som fastnade hos mig, det var när Benny Andersson är intervjuad. Mm. Och då säger han någonting om att han fick frågan om han ville jobba med henne, tror jag.
Ja, för jag läste någon artikel eller någonting. Då såg jag också att hon och Benny hade inlett ett musikaliskt samarbete.
Ja, men precis. Och då säger han någonting så fint att, för när jag ska börja jobba med en artist, för han är ju också skivbolagsdirektör, eller typ ägare. Och så säger han så här, ja, men då vill man liksom ha en 20-årsplan för henne då.
Exakt.
Och jag tänker att det känns, i alla fall min fördom om Ola Håkansson är att han jobbar likadant, som ju är din skivbolagsdirektör nu.
Exakt.
På 10. Är det så det ser ut för dig?
Det är exakt så det ser ut. Ja. Och det är det som dels är det stora argumentet till varför jag valde att göra Melodifestivalen. För att Jag har alltid haft en ganska negativ ton mot Melodifestivalen. Det är klart att man har sett det, så här, men jag har aldrig varit en stort fan av det. För jag har alltid tyckt att så här, det, jag tycker inte det är liksom... Artisterna som är med och det som görs där är inte rättvis mot så här, vad kanske deras ambitioner är eller liksom. Och att det har känts som att skivbolag, majorbolag, de signar en artist. Här har vi en låt som är skriven för Mellon, kör Mellon och sen tjänar vi lite pengar på det, sen har vi ingen plan. Och det är där jag tycker, även fast det är ett väldigt underhållande forum och nu när jag har varit med i det så har jag en stor kärlek för det. Men jag tror verkligen det handlar om vad man gör utav det. Och där var också en säkerhet med Ola att han har en plan. Det är inte bara att han, när han kom med det här förslaget, och då var jag så här, nej, fuck no liksom. Men sen när vi pratade om det och jag hade ju en låt som jag kände så här, det här, för han sa så här, har du en låt som du känner så här, det här vill jag ha som min singel, det här står jag för. Då hade vi Every Single Day. Och då kände jag så här, ja, men alltså det här är exakt det jag vill göra. Och då sa jag, men kör i Sveriges största tv-program då. Det är som, om du kan stå för det, om du kan göra din grej, varför inte? Och då känner jag att ja, men det är klart jag ska göra det, så länge jag liksom stay true till vem jag är. Och det var det jag kände att jag lyckades med i Mello. Och han försäkrade mig också att så här, vi ska släppa album efter du har varit med i Melodifestivalen. Det här ska bara, folk ska bara se dig, folk ska förstå vad du är. Sen ska vi släppa massa låtar. Det handlar om att ge ut musik. Och hans ambition är att breaka folk i USA, så som han gjort med Sara Larsson och Ikona Pop. Så att den planen fanns ju. Och då gjorde jag Mello och jag kände att jag höll kvar i den jag var. Att den här låten var inte skriven till att jag ska vinna Mello. Det har aldrig varit min dröm. Den här låten är skriven för att den betyder massor för mig. Det är inte påklistrat utan det är äkta. Och därför kunde jag sitta där, göra någonting helt nedskalat och känna så här, bara, det här är bara det jag vill leverera. Och sen gick det hem. Och då hade Ola en plan efter att fan, nu kör vi liksom. Då släpper album. Och också om man kollar på de som är med i Melodifestivalen, så jag och Benjamin är ju de enda som har släppt album efter Melodifestivalen. Ja, i alla fall från vårt år, men också från de senare åren. Och ens släppt en singel efter. Och det tycker jag bara, det är ingen liksom kritik mot dem. Jag tycker bara att så här, min åsikt om, liksom så här, om man ska välja att vara med i Melodifestivalen, så tycker jag verkligen att man ska göra någonting som man brinner för och jobba. För man är ju artist. Man är väl där för att man vill visa sin musik. Men absolut, det stämmer in på Ola Håkansson. Det var ett långt svar, förlåt.
Ja, nej, men
det stämmer in på Ola Håkansson 100%.
Behöver inte be om ursäkt för att du ger långa svar i värvet. Ja. Ja. Men hur ser er plan ut framgent då? Vad vet du om den liksom?
Jag har ju släppt ett album och jag har varit på turné precis. Så nu har jag ju liksom gett mig in i studion. Det går nästan som i perioder. Att så här, man har ju en studioperiod och sen har man en liksom släppperiod och promotionperiod och sen har man en turnéperiod. Det är nästan så det går till, känns det som. Och nu är jag väl inne i perioden av att skapa nytt material. Och det känns också så kul eftersom att nu har jag gett ut ett första album, gett folk en liksom, ja, men en touch på vad jag är och vad jag vill vara. Men nu kan jag visa en ny sida, en ny grej liksom, där jag mer har navigerat i så här, från det jag släppt innan till vad så här, ja, men det här är det jag vill göra.
Och får jag bara fråga då, så här, kanske lite analt eller vad man ska säga, men finns det ett promotionarbete någon annanstans än här hemma i Sverige för det albumet?
Ja, alltså det låtar från det albumet har pushats i, det var en låt som togs upp i Frankrike av ett bolag som ville pusha den där, och lite i Norge. Men jag tror fokuset har varit, och det, liksom, det är ju konstant Ola har konversationer med USA, med England, eftersom att han har så mycket kontakter och människor som han känner. Men just nu så handlar det väldigt mycket om att, så här, att få ett genomslag i Sverige, Norden, tror jag mest på. Eftersom att det är en så stor marknad över hela världen, men också i USA. Så jag tror mer på att få att det rejäla genomslaget i Sverige, Norden, som kanske kan spridas ut i Europa och därifrån ta sig över Atlanten. Mm. Så att nu är väl tanken bara att släppa mer musik. För det tror jag också att så här, man har blivit lite rädd för att släppa musik nu för tiden. För det släpps så jävla mycket, 30 000 låtar i veckan på Spotify. Då blir man lite så här att alltså varje låt måste vara så jävla mycket plan och så jävla mycket tänkning. Men där har vi pratat om att så här, det handlar om att släppa musik. Så här, har man en bra låt som man vill ge ut, ger man ut den. Mm. Och till slut så tar det väl fart. Så länge det är låtar man tror på. Man ska inte släppa någonting som, bara för att. Så det är väl det vi sitter i nu. Jag vill ju släppa ett till album. Jag kommer att göra det till hösten. Men jag har låtar som jag känner att jag vill ge ut singlar. Så att jag vill ändå liksom... Jag vill inte vänta, utan jag vill så här, jag vill ge ut ett gäng singlar nu över sommaren, gigga och men sen släppa till album. Mm.
Och han har en 20-årsplan för dig?
Det har han, ja. Absolut. Mm. Det har jag med.
Ja, men berätta om din då.
Nej, men min eller nej, jag kanske inte har en 20-årsplan.
Nej, men du kanske har en 5-årsplan.
Farfetch. Ja, men alltså så här, jag har ju mål och jag har ju liksom... Jag har ju mål där, jag vill hamna. Och mina ambitioner är ju alltid, har alltid varit, tror jag, liksom världsstora. Och det kommer jag nog alltid liksom kämpa för. Sen finns det ju delmål. Men jag tror främst att bara få ut musik och få bilda hela min identitet offentligt och mitt brand. Liksom, och få visa alla sidor jag har. Men sen så, nästa steg är ju världsturnén liksom.
Mm. Jag tänkte fråga dig om det här med skådespeleriet. För det är ju faktiskt så jag fick hit dig.
Ja.
För att du är Netflix-aktuell.
Exakt.
Har du liksom hela tiden tänkt att du skulle göra det också?
Så här, jag alltid älskar Justin Timberlake också. Jag har alltid sett det som en... Inte för att jag har planerat in det på något sätt. Men jag har alltid sett det som en... För jag tycker det är så jävla kul. Och... Varför jag tycker det är nog för att jag alltid har hållit det som en dröm utöver det jag liksom håller på med. Min dröm, jag har massa drömmar inom musiken. Men sen har jag också en dröm inom skådespeleriet som jag inte har rört vid så mycket. Och då har det fått liksom hålla sig att vara en dröm. Men sen var det var nästan en slump att det liksom hände nu. För att Maggie Wistrand, som jag snackade om innan, som castade mig när jag var yngre. Hon hörde av sig för hon hade kontakt med min mamma då förut. När jag var yngre. Och då så hörde hon av sig till min mamma och frågade om jag var fortfarande intresserad av skådespeleri. Och min mamma var ju först såhär, han är inte tid, det är för mycket med musiken. Mm. Men hon skickade det fortfarande till mig och såhär. Och jag var jättedålig på att svara, för det var väldigt mycket just då och så här. Men det är verkligen tack vare Maggie, för hon låg på mig så mycket. För jag sa att jag var intresserad såklart, men att det är mycket liksom. Men hon låg på mig och sen så gick jag och castade och så fick jag göra audition framför regissören. Och sen så, de satte rollen dagen jag gjorde audition och då fick jag den. Och sen en vecka senare så åkte vi till Kroatien och började spela in. Så allt det där gick så himla snabbt. Men nu efteråt av att jag gjort det så har det ju verkligen varit... Alltså jag brukar säga att det var som att vara liksom turist och gå behind the scenes på en megaproduktion. Men också få vara med i den liksom. Därför så är det så här, det känns ju fortfarande som någonting... Ibland kan det kännas roligare om det är någonting som du inte så här, det här ska jag satsa på eller någonting, utan man gör någonting för att så här, jävlar vilken rolig upplevelse. Mm. Alltså som att gå på en liksom theme park eller göra escape room eller göra någonting annat som bara är exciting som så här, och det känner jag att den här grejen har varit med Netflix grejen att så här, det har varit så himla när det inte finns så mycket man måste så här, sträva mot eller oroa sig för, då blir det mycket roligare. Och det var verkligen det här. Jag bara gjorde det och det var så jävla kul.
Men du sa att du har mål med det här också.
Jag vet inte om jag har mål, men jag har väl drömmar om att så här, jag menar typ som Justin Timberlake, att kunna, att musiken är liksom det främsta, men sen att också kunna göra såna grejer, för att jag känner ändå att jag är bra på det också.
Mm.
Och då vill jag inte, alltså man vill inte restrikta sig liksom. Och sen får vi se hur mycket det blir av det. Men jag tycker bara att den första grejen, min första stora skådespelargrej jag gör är med Netflix och Sveriges första originalproduktion med Netflix är...
Och huvudroll.
Exakt, är så jävla stort.
Ja,
och också att något som jag verkligen har varit känslig med dock med skådespeleriet är att jag vill i alla fall inte göra det första jag gjorde någonting som kunde kopplas till mitt artisteri. Att så här, första gången någon ser mig på The Big Screen så är det så är det att jag spelar gitarr och sjunger eller spelar någon sån roll, förstår du? För då blir det så här, ja men han är där för att han är artist. Alltså så här, det är därför han har det där. Och då hade jag, fick jag ju den extrema turen att spela en karaktär som är extremt komplex och extremt rå och ja men och extremt taskig och vidrig också. Och det för mig var, det var verkligen en accomplishment att jag fick spela någonting som verkligen inte är jag. Och därför fick jag liksom, då måste jag ju kunna skådespela bra.
Mm.
Och det känner jag ändå förhoppningsvis när folk ser det, att de tycker, men att det kom fram att jag kör någonting som inte är så här, ah, han är där för att han är liksom en artist.
Egentligen vill promota sitt album.
Exakt, ja. Utan han, nu hoppas jag att folk känner att han är där för att han kan skådespela. Mm. Och att det är någonting som man ändå måste bemästra, den rollen.
Var det svårt?
Ja, extremt.
På vilket sätt?
Dels för att det var extremt utmanande scener. Hemska scener. Där jag och Hanna Ardén som spelar Maja. Hon och jag, ja, men vi har tuffa scener tillsammans. Och en dag gick vi liksom och grät bara hela dagen. Och kramade om varandra och kollade att vi var okej. Och det jag tycker med serien också, att den är så pass rå och äkta. Att det är inte liksom regissören sa i några scener som vi gjorde som var liksom riktigt vidriga, så frågade jag så här när han kom in i rummet, så här, ser det bra ut liksom? Och då sa han alltid att nej, det ser inte bra ut, det ser äkta ut.
Mm.
Och det tycker jag verkligen representerar den här serien, att det ser inte bra ut utan det ser äkta ut, det ser realistiskt ut. Och när man gör någonting som är så realistiskt, så då tycker jag att då ska det kännas så på set också.
Mm.
Då ska det kännas så bakom kulisserna, och det gjorde det.
Det är väl ingen spoiler att säga att det handlar om en skolskjutning, eller?
Ja, nej, men det är en händelse som händer, men det handlar mer om varför det hände, relationerna mellan familjerelationer, destruktiva familjerelationer, destruktiva förhållanden. Ja, för mig handlar det störst av allt om så mycket, för jag tycker det tas upp psykisk ohälsa som är väldigt aktuellt just nu och som jag är glad att det är, och därför är jag så glad att vara med i en sån här produktion. De tar upp psykisk ohälsa, de tar upp våldtäkt i relationer, tar upp hur ett liksom segregerat Sverige ser ut som det är just nu, och hur två världar, vad som händer när de möts, när en person från en helt annan värld kommer in i en vit överklassvärld liksom. Så jag tycker det tar upp så mycket, men absolut, det utgår ju från den händelsen, men sen så är det så mycket mer kött på benen.
Mm. Och du får spela någon slags väldigt trasig överklasskille liksom.
Exakt.
Mm. Och hade du den i dig, eller liksom fick du?
Jag tycker att jag kan ta mycket från, eftersom jag är uppväxt på Värmdö, så har jag ju, jag känner igen typen av människor som finns i den miljön. Sen skulle jag säga att Sebastian som jag spelar är raka motsatsen till vem jag är. Men det tycker jag också var intressant, för när man är raka motsatsen så känns det som att då kan man sätta sig in ännu mer i sin motsats. För jag tänkte det mer som att så här, Sebastian kan vara som mig, bara att han har uppväxt och hamnat på ett helt annat, liksom, helt andra förhållanden. Så jag tänkte väl mer att så här, jag tog erfarenheter från min uppväxt i vad det finns för typ av människor och vad för typ av liksom miljö det är. Och också jag gick på gymnasiet på Djurgården, på Manilla, och det var också lite liksom liknande typer av människor. Och också jag hörde om de festerna som de har.
Fick du inte gå? Jag
hade inte tid.
Nej, det var det bandet.
Exakt. Nej, men så att det kunde jag ändå ta. Men som sagt, han är raka motsatsen. Men det kände jag också att så här, jag undrar hur jag hade varit om jag hade hamnat i hans sits.
Mm.
Förhoppningsvis hade jag inte varit likadan. Men det, på något sätt kan jag hitta då förståelse i hur han hamnar, där han hamnar.
Mm. Och du har ju redan, det har redan givit ringar på vattnet för dig och ditt skådespel.
Ja, exakt. Ja.
Berätta om det.
Ja, väldigt roligt. Nej, men regissören då, Per Olav Sørensen, norsk. Han som regisserade Størst av allt och tillsammans med Lisa.
Lisa.
Farza, tror jag.
Okej. Okay.
Men han i alla fall hörde av sig till mig när jag var i LA och skrev musik. Och så hörde han av sig bara, jag har en liten skön roll till dig i Norges Netflix original som han ska göra. Och det lät ju skitkul, så jag bara, ja, men absolut. Så här, och också att det är han, jag hade väldigt kul att jobba med honom och vi hade väldigt bra kontakt. Och det var väldigt, väldigt givande att jobba med honom. Han är väldigt duktig tycker jag. Så det var mest därför, och för att det är Netflix. Och jag tycker att Netflix är extremt stor plattform och de gör stora produktioner och det är väldigt bra kvalitet. Nej, så jag sa ja till det. Kollade igenom bara med skivbolaget och man har tid och sådär. Det kommer inte vara lika stort, lika mycket. Det är en mindre serie också. Kommer i jul. Men det är spännande också. Men jag vet typ ingenting om den, helt ärligt. Alltså jag har inte fått manus, jag har inte fått någonting.
Okej. Okay. Men den ska spelas in i sommar typ, eller?
Ja, exakt.
Spännande.
Men det blir också spännande.
Ja. Jag tänker på det här med att vara en profil som du verkligen är. Vad har du? 273 000 följare på Instagram?
Ja, något sånt. Ja.
Och du är ju så pass ung så du är ju verkligen uppvuxen med sociala medier. Men har det ställt till?
Ja, fast jag föddes inte med en padda i handen.
Okej, nej.
Jag lekte faktiskt med bilar på berget och klättrade i träd och kastade kastanjer.
Okej.
Det vill ändå, jag är ändå 90-talist, jag är född 98.
All right.
Men absolut, inom mina tonår så var ju sociala medier.
Ja. Har du haft det lätt med det eller?
Alltså min ärliga opinion med sociala medier är att jag hatar det.
Okej.
Okay. Men och det är kanske lite dumt att säga för att det finns såklart så mycket positiva delar av det. Men för mig så, den dagen där jag inte behöver sociala medier för att marknadsföra mig, så kommer jag sluta med det, 100%. För att på något sätt, jag det är en otrolig stress för mig att ens ha min mobil på mig. Så här, jag är allmänt dålig på, och det är liksom det jag får höra mest i mina liksom relationer eller med kompisar och familj, och så här, att jag är jättedålig på att höra av mig. Jag är jättedålig på att svara på sms och sådär. Men det är för att jag är bara så dålig med att ha mobilen och att ständigt vara tillgänglig. Det är någonting som jag liksom inte klarar av på något sätt. För jag kan vara så jävla tillgänglig om jag väl är med någon face to face och sådär.
Jag märker det.
Bra. Jag hoppas att det är positivt.
Ja.
Men och det har jag inga problem med. Jag har inga problem att prata med någon. Men just när det har med liksom telefon och alltid ständigt, den här tanken av att har man inte på mobilen, svarar man inte på mobilen, då är man liksom, då är man dum. Och det, jag kan bara inte förstå mig på det. För att så här, tänk förr i tiden när man liksom skickade brev eller så här, man var inte tillgänglig hela tiden. Men nu är det ju självklart att du ska svara i telefon om någon ringer. Jag vet inte, jag tycker bara det är lite jobbigt. Men också då med sociala medier, tycker jag det för mig blir en press och en stress av att alltid vara tillgänglig. För det finns så många som är så jävla tillgängliga. Och nu när ordet influencer och yrket influencer appliceras mer på artister, gör mig ännu mer stressad. För så här, fan, är det man måste vara också liksom, i den tiden vi lever nu? Det är, man måste liksom vara influencer också. Och det är någonting som jag känner att jag inte riktigt kan vara eller vill vara. Men absolut, jag, eftersom att vi började använda sociala medier med bandet och det var så att breakthrough var, så gillar jag ju det här med att man kan ha kontakt med sina fans, så man kan liksom nå ut till människor på det sättet. Men så fort man får en press på sig, så då tar jag bara ett steg tillbaka och liksom, ja, men uppdaterar inte och är inte bra på det. Men så att för mig är det en stor stress mest, och jag tror det är det för många. Och sen har vi ju hela grejen med liksom det alla väljer att publicera, som är ett stort problem. Vi har nätmobbning, vi har alla ideal och kroppsideal och allt som sociala medier också är en negativ del av. Och det är så här, det påverkas väl jag lite också av. Jag försöker att liksom ta avstånd till eller från det. Men det är klart att man påverkas också. Alltså, när jag ser artistkollegor som är jätteaktiva och de lägger upp på sin familj och de lägger upp på när de gör det här och liksom, eller folk som lägger upp på när de tränar, allt sånt där, det tar ju på mig. Då dras man med ändå, även fast man inte vill det. Och det är ju också en negativ del av det. Men sen finns det så mycket positivt som alla liksom rörelser och alla movements som har kommit fram genom sociala medier där man kan ena, liksom, eftersom att det är worldwide, att man kan ena folk och uppmärksamma saker på sociala medier. Mm. Och men en grej som jag tänker väldigt mycket på, det här med att folk säger så här, om man har en stor plattform, använd den då till att påverka människor. Och för mig så blir det mitt hjärteämne är ju feminism, och det jag väljer att fokusera på mest utåt, men också i liksom bara som person, det är mitt hjärteämne. Och där kan jag känna sig ibland, fan, borde jag liksom börja predika om det mer på mina sociala medier?
Borde det?
Det är där jag känner att jag tycker det handlar så jävla mycket om att man måste våga påverka sin nära omgivning också. Och där tycker jag att det är många som, de är mycket mer i offentligheten på sociala medier. Där påverkar de, där gör de mycket. Men i deras närhet med folk de känner, folk de träffar, där kanske det inte är alls lika, liksom, alltså att de jobbar det lika hårt. Och där känner jag att så här, jag väljer att göra det stundvis, att jag lägger upp och jag väljer att skriva och liksom ta ställning. Men på något sätt så känner jag att det inte, för mig är inte det allt. För mig, det jag lägger mest fokus på är att försöka göra det i intervjuer, försöka göra det med vänner, påverka vänner, påverka familj, påverka folk jag träffar. Jag menar, på något sätt är jag mer för den verkliga konversationen, alltså med två, liksom, öga mot öga. Mm. Men det är klart, jag försöker liksom ändå ta ställningen ibland och skriva och sådär, för att jag har jättemycket att säga. Men jag tycker bara att för mig blir det en stress så fort jag ska lägga upp någonting om det, så har jag så mycket att säga. Jag vet inte vad jag ska skriva och jag vet inte hur det är, liksom, och det blir bara så svårt. Så jag känner ändå att så här, om det är någon som tycker att man inte utnyttjar sin kanal tillräckligt mycket, så känns det bara som att så här, jag försöker göra det, men alla är inte gjorda för att göra det. Man kan påverka på andra sätt. Min största önskan om jag blir stor världsartist är att då har jag verkligen en så stor plattform att bara kunna påverka. Kanske också ha ekonomin att verkligen kunna påverka på riktigt. Jag gör det jag kan och jag donerar i månaden och sådär. Men jag har inte, man gör ju med de medlen man har nu. Men jag, det är verkligen något jag ser fram emot. Och man blir liksom världsstor, att kunna påverkas ännu mer och liksom verkligen. Och då blir en intervju så mycket större också. Mm. Liksom när någon ser en intervju och man preachar om någonting, så får det en ännu liksom större påverkan då, när man har mer folk som tittar.
Men du är inte i världens minsta podcast nu.
Nej, exakt. Mm. Så att det är därför vi pratar om det här.
Ja. Berätta om dina tatueringar.
Jag har en tatuering. Jag ska skaffa flera, men jag har den här.
Mm.
Det är kvinnosymbolen, också feminismsymbolen. Och den var min första tatuering. Och den representerar dels, den har två sidor. Dels representerar den min mamma och min syster som har... Som jag känner att jag har fått alla mina egenskaper och min personlighet från. Där de har lärt mig allt jag kan nästan. Och alla de bra sidorna jag har tycker jag kommer från dem. Och en bra sida som jag verkligen tycker jag har är det känslosamma och är det liksom, är den sidan. Och som då i stereotypen kopplas mer till det feminina. Men jag är så glad att jag har fått den sidan. Och så att den representerar dem. Men den representerar också mitt hjärteämne som är feminism.
Mm.
Och ja, sen hamnar den där. Mm, vad snyggt.
Du har ett par gånger under intervjun nämnt ADHD. Är du diagnostiserad?
Nej, jag har en pågående utredning. Jag identifierar mig med det för att jag vet att jag har det. Men och det är också, min mamma tycker att alla söker en diagnos nu för tiden. Och det är inte det jag vill göra, och det är inte något som jag vill ha som en punchline, utan det är snarare att jag identifierar mig med allt som, för att jag har läst på och verkligen researchat på ADHD och allt vad det innebär. Så jag vet att jag har det, men vi får se när jag får diagnosen, om jag har rätt eller inte. Men jag känner ändå att jag kan identifiera mig med det.
Hur tar det sig ut tryck för dig?
Dels det hyperaktiva som har gått från när jag var liten, så var jag väldigt utåt hyperaktiv och var överallt och satt på mammas huvud när vi åkte upp till Åre på tåget och kunde aldrig sitta still och hela den grejen. Men den hyperaktiviteten har lite klättrat över till min hjärna där jag tänker alldeles för mycket, kan inte samla mina tankar, har svårt att planera, är väldigt känslomässigt styrd, har ups and downs. Men det är också så mycket alla mina positiva egenskaper tycker jag kommer från det också, att jag har lätt för att prata, jag har lätt för att lära känna personer, jag har lätt liksom att vara med alla typer av människor förutom folk med ADHD.
Okay.
Det är ofta en bra match, men där alltid när någon som jag vet har det och som verkligen ger uttryck för det, så blir det en sån jävla, jag vet inte, kamp på något sätt. För då båda vill liksom ha, båda är lika intensiva, och där blir jag att jag bara säger, det här pallar jag inte med. Någon som är så som jag kanske är då.
Jag förstår.
Men vi får se, men det handlar inte, för mig handlar det inte om en, jag har läst på så mycket. Men så här, om jag har diagnosen och får den, så den hjälpen man kan få kanske är till nytta. Men jag vet, jag har läst på så mycket att jag ändå har förstått mig på. För att man, alla beteenden och alla, ja men alla beteenden som kopplas till ADHD har jag läst på och har gjort att jag förstår mig själv mer. Så det har ju redan hjälpt att jag har researchat på det. Men jag har inte tagit steget att prata med en psykolog än, och det vill jag verkligen göra.
Okej. Okay. Mm. Och vad skulle du få ut av det?
Struktur i mitt liv, tror jag. Är min främsta. Vare sig det är känslomässig struktur, men också planering. För att jag, så här, jag tycker där jag lider mest av min ADHD är bara i vardagliga situationer. Där jag på ett möte kan ta någonting så jävla hårt. Och det kan bli så extremt jobbigt. Och då, det är så många gånger som jag känt så här, varför reagerar ingen annan på det här? Mm. När jag tar så starkt på det här.
Vad kan det vara för något?
Jag menar, allt jag gör blir så känslomässigt, blir ett känslomässigt pålägg på något sätt. Och jag liksom beundrar personer som bara kan gå in med en professionell, liksom känslokall, liksom business-stilen liksom. Men jag kan inte det. Det går inte. Och det är samma sak med min mamma. Det är därför vi aldrig kan prata om mitt företag eller min ekonomi tillsammans. För att det är alltid, hon har känslor påkopplade och det jag har med. Och då kan man inte göra det. Därför har jag min vad säger man, styrpappa. Som är så bra på, han är så bra på business, han kan typ allt, han är skitduktig. Men han är också, kommer in som den så här känsligt oberörda och bara kan liksom styra upp saker. Medan jag och mamma bara sitter och skriker liksom. Varje familjemiddag är ju bara liksom ljudnivån. Alla som kommer hem till oss, det är bara så här, alltså ljudnivån är i taket.
Okay.
Och min liksom strukturen med tidsoptimism och allt det där får jag lida av vardagligen. Vare sig det är familjerelationer eller kompisar eller så och jag vet ju om det, men och det tar ju på relationer när man inte hör av sig, man inte liksom, man kommer sent, man, allt det där.
Ja, men då kanske jag ännu mer förstår att du blir stressad också av sociala medier där det är andra människor som styr lite, alltså som,
exakt. Ja, men också bara att så här, jag är väldigt bra på och jag har plikter som jag tycker är kul. Alltså så här, alltså plikter. Men liksom, det jobbet jag gör med musiken är ju kul. Det jag brinner för det, då gör jag det 100%. Mm. Men till exempel sociala medier, brinner inte för det 100%. Då blir det mer en plikt, en duty som jag liksom måste utföra. Och då blir det en press.
Jag förstår.
Och jag trycker bort allting. Alltid liksom trycker upp saker.
Skjuter upp.
Skjuter upp saker. Ja. Skjuter fram saker.
Vill du rekommendera något?
Escape Room skulle jag säga.
Ja.
Faktiskt.
Spännande.
Om man får rekommendera det.
Ja, det får man.
Och Störst av allt som kommer ut 5 april på Netflix.
Snyggt. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag älskar när du intervjuar skådespelare faktiskt. Mm. För jag tycker att många skådespelare är väldigt intressanta individer. Älskar när du intervjuade Josefin Burnibusch.
Mm.
Oh, Christopher Walter, har du han är så jävla skön. Han spelar Majas pappa i Störst av allt.
Ah. Stort tack för att du tog dig tid, Felix.
Tack så jättemycket, Mr. Triumph.
Felix Sandman, och även om man själv inte är tokig Instagram kanske, så vill jag som vanligt dra en lans för att du kikar in på Värvets dito, snabela Varvet, där du ser honom svara på snabba frågor som motvikt till det här något längre formatet. Vi ska strax spela hans sprillans nya singel, men först måste jag ju berätta att nästa vecka låter Värvet så här.
Det var som att man stod still där efter ett tag, när allt var över, så var det liksom, då var ju allt över. Och så är det ju med alla turnéer och alla studioinspelningar, så det är man ju van med. Men att vara så missnöjd över sin egen prestation, det tyckte jag var svinjobbigt.
Ja visst, den fantastiska artisten Lisa Miskovsky är tillbaka, och du hör henne här då helt enkelt. Med det säger jag bara tack för idag. Här är Felix Sandman och Something Right. I don't trust nobody, I don't like nobody. Got me feeling all kinds of things, a list of things I tell nobody. Say you wanna get a drink with me, and I know you mean coffee. Girl, I bet you're never late, but if you are, I know you say sorry. Must be on your best behavior, 'cause I don't kiss no strangers. So you must have done something right, 'cause let you ruin my life, and I haven't felt something in a long, long time. So you must have done something right. You must have done something right. Never loved nobody, never liked nobody. So much that I can't things, a list of things, tell everybody. I see you everywhere I'm looking now, it's like you're right here with me. And even when I close my eyes, skin to skin, I feel your body. Must be on your best behavior, 'cause I don't kiss no strangers. So you must have done something right, 'cause I would let you ruin my life, and I haven't found something in a long, long time. So you must have done something right. Must have done something right.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.